Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hallå, hallå! Varmt välkommen till Pappapodden.
Är du osäker nu på vilken podd det
är? Jag fastnade lite på orden så det blev inte som ett spelande piano. Men det är i alla fall avsnitt nummer 454. Jag tror att det var det jag ville komma fram till, för jag tyckte det såg så snyggt ut rent estetiskt med den här fyran och sen femman och sen fyran.
Ja, det är läckert. Det är riktigt läckert.
Eller hur? Det blir ju också samma sak baklänges.
Ja. Ja. Sirap i Paris och så vidare. Jävlar vad det började blåsa nu. Det är jättehäftigt här. Det är yr löv precis överallt. Det är som att vara ett sånt här, du vet, en sån här liten glaskub som man skakar och sen så kommer det snö. Så känns det.
Tänk om du är i
och det
sån...
regnar liksom både från sidan och nerifrån och uppifrån, och sen är det löv överallt, så att man vet inte riktigt vad som är upp och ner. Väldigt psykedeliskt.
Tänk om du är i en sån glaskub.
Ja. Det var otroligt märkligt.
Det pratade min pappa om, kommer jag ihåg. Jag vet inte om det var flera gånger när jag var barn eller om det bara var en gång och sen så har det satt sig. För att han berättade att när han var barn och fick lära sig om molekyler och sånt där, så tyckte han att det var så häftigt med de här små, nästan som planetsystemen, ser det nästan ut som om man tittar på liksom förstoring de här molekylerna. Så började han tänka att det liksom i allting fanns liksom som solsystem. Så här, i dörrhandtaget, så liksom inne där fanns det liksom miljarder olika solsystem. Och sådär. Ja, apropå att bo i en glaskupa, tänkte jag på.
Ja, det finns ju en film som jag alltid tittade på med Iris när hon egentligen var alldeles för liten. Det är så konstigt att det är så länge sedan jag fick barn. Så att när jag fick barn så hade vi en DVD-spelare.
Ja.
Alltså vi hade ingen så här Apple TV, och när Sara och jag skulle titta på grejer så antingen så var det på en DVD eller så hade jag laddat ner det på Pirate Bay, och så behövde jag sätta en jobbig sladd från datorn till TV:n och sånt där.
Men du vet väldigt, ju vad jag hade när mannen föddes.
Ja, du hade en tjock TV.
Med inbyggd.
Med en VHS-spelare inbyggd.
Exakt, det känns ju väldigt. Jag hade ju fortfarande också porr-VHS på vinden.
Okej.
Det känns ju jävligt old school alltså.
Ja, men i alla fall så hade jag fått som en föreläsningspresent en film som heter Horton. Jag vet inte, det är ju egentligen en barn- och ungdomsfilm. Jag såg den ofta med Iris just för att vi hade så litet utbud.
Horton, det var en av de få det blir... skador. Brukar inte du ha någon skada som heter Horton? När du löper, springskador.
Mortons nevrom. Ja, det är väldigt likt. Men i alla fall så handlar Horton om en elefant som hittar en klöver, och på den klövern så finns ett litet korn, och i det kornet finns en värld. Aha. Och han bär omkring på det och blir då ansvarig för den världens framtid och sånt där.
Wow.
Som ett litet mikrokosmos.
Ja, ja, det är väl samma sak i slår det mig nu, i Men in Black, att det är ett solsystem som den här utomjordingen bär runt på.
Just det.
Ja.
Så kan det vara nu. Jag kanske sitter i ett litet knappnålshuvud och tumlar runt här med de här löven.
Men då borde ju också jag vara i det. Eller är jag kan ju inte vara utanför det. Utan då är ju du och jag en del av det universet. Det blir konstigt.
Ja, kanske. Och lyssnarna vet man ju inte.
Nej, men de kanske sitter och tittar in i den här glaskupan och hör de här små rösterna som pratar. Det är jättemärkligt. Men tänk om det är så att det bara är du och jag som är i den här glaskupan.
Ja, det finns ju andra verkare som är min glaskupa, för att nu har jag ju verkligen, vi pratade om det för 2 veckor sedan att det skulle börja föras, nu har jag verkligen fullt ut, alltså det här är första veckan som jag fullt ut lever ett post-covid-liv. Alltså jag har föreläst i fullsatta aulor med liksom ungdomar som har suttit i princip i knät på varandra. Jag har kramat och skakat hand med massa människor. Jag har haft 2 stycken events i Göteborg och i Stockholm med massa, alltså fysiska med massa människor.
Just det.
Och jag har rest runt i Sverige och varit i Göteborg och så här.
Och som ett brev på posten så har du ont i halsen.
Ja, det har jag dessutom. Ja. Det har jag.
Det är ju absolut nackdelarna med post-covid-världen, att man liksom blir förkyld.
Ja, jag märkte det. Jag och min kollega från Springsnyggspodden, John, hade ett event på Löplabbet i Stockholm igår. Och han såg ju livrädd ut hela tiden. De har ställt ut massa handsprit. Och han, jag tror han liksom spritade sig 50 gånger. Och när folk ville ta på honom så såg han livrädd ut. Jag tror att det är många såna här elitidrottare som verkligen längtar till covid-livet. Det var mycket lättare för dem. Nu blir de konstiga igen. De har ju alltid varit sådär liksom. Undvikit folksamlingar och så.
Men det där är intressant, för att mitt liv, nu är ju det då, nu är det som vanligt igen. Alltså att alla andra håller på med grejer och jag sitter här i Farsta. Så det känns ju ganska skönt. Det är back to basics.
Ja, hur är det då? För jag minns att, alltså, det var ju som att du dansade en sommar, heter ju den här mjukborrfilmen. Per Gunnar Evander förlagare, va?
Hon dansade en sommar, tänker du bara?
Hon dansade en sommar, ja. Mm. Är det Per Gunnar Evander som har skrivit den, sen blev den mjukporr, eller bara blanda ihop allt?
Ja, alltså, jag låter det vara osagt.
Ja, i alla fall så dansade ju du våren, ja, det är i och för sig en jävla konstig dans eftersom du samtidigt var deprimerad när man tänker tillbaka på det, men du beskrev det ändå som att det var underbart för dig med pandemi.
Nej, det var ju både alltså, det var ju framförallt det som
eller
var underbart.
Kanske när du började återhämta dig från din depression i och för sig där framåt våren.
Ja, men det var ju underbart att hela världen gick in i någon typ av depressivt state när även jag gjorde det. Alltså det var ju liksom inte som att man behövde vara out there och get something. Men nu är det ju ändå så att jag sitter och skriver min bok liksom. Så att nu är det inte att jag är depressiv och bara ligger hemma och kollar på filmer som jag sett 1000 gånger, utan nu jobbar jag ju aktivt hela tiden, men att jag sitter ju hemma, jag lämnar ju inte Farsta. Och jag ser liksom på Instagram att folk är ute och far och rör sig i världen, och det är ju spännande att de kommer hem och berättar såna historier om Slottsskogen i Göteborg eller
Sälldammsbacken.
Du hade väldigt mycket kläder på dig, tyckte jag, på det där eventet. Var det liksom en eventklädkod? Du hade liksom en löparjacka och så. Jag tänkte att John, han kommer inte bli glad över att ha så mycket kläder på dig.
Jo, men alltid om man springer på alltså, events, då måste man ju ha massa kläder. Alltså, för då håller man ju inte så hög intensitet ofta.
Alltså, då blir du kall.
Ja, precis.
Mm-hmm. Det är en svensk dramafilm i regi av Arne Mattsson, va?
Vilken?
Hon dansar en sommar.
Just det, men är det Per Gunnar Evander som har skrivit originalmanus?
Nej, det är baserat på romanen Sommardansen av Per-Olof Ekström.
Okej. Ja, Per Gunnar, Per Olav, det är väl där jag gick fel.
Men det är i alla fall den här klassiska scenen med när huvudrollsinnehavarinnan där, Ulla, hon ligger med utslaget hår, barbröstad på en äng.
Mm. Mm.
Och det här är ju ganska tidigt ändå, så att det är ju liksom en... från 51. Hon spelar också bara 17 år i filmen, vilket ju är också lite anmärkningsvärt, tycker jag.
Jag tror inte det var det då, men nu är det ju väldigt, väldigt märkligt och obehagligt.
Mm. Ja, då var det inte det. Alltså då var man väl, då var man ju i stort sett genom klimakteriet när man var 17. Alltså då var man ju, då var man ju gammal liksom.
Man hade huckle.
Japp. Så var det på den tiden. Men det gick vi ju igenom förra veckan, hela statarsvängen, så det behöver vi inte prata om.
Exakt.
Idag. Jag har en grej som jag har tänkt på, som du, jag tänkte provprata lite här, testa upp lite luftballonger, får vi se vad som händer.
Mm. Spännande.
Alltså det här med att vara frivilligt barnlös.
Mm.
Alltså du fattar att man då väljer att inte skaffa barn, man vill inte ha barn. Du förstår fortfarande?
Ja, absolut.
Ja, du blev så tyst att det var som att du inte visste att det fenomenet det finns
ju,
fanns.
Det, ja, men det är ju väldigt lätt att förstå. Det är därför. Det finns ju då ofrivilligt och frivilligt barnlösa. Mm.
Exakt.
Och man kan vara frivilligt barnlös för att man tycker det verkar jobbigt med barn. Eller man kanske tycker att klimatet blir förstört om vi sätter en unge till världen. Så här. Det finns olika anledningar till frivillig barnlöshet. Men ja, jag förstår precis för det.
Jag kom att tänka på det i veckan, vilket var lite konstigt, för att det har inte varit någon sån artikelserie om det, utan nu har ju DN har ju skrivit väldigt mycket om syskon senaste tiden. Men det, jag kom att tänka på det här för att de har haft om frivillig barnlöshet tidigare. Så att jag läste en reportageserie om syskonskap och kom då att tänka på en tidigare reportageserie de har haft om frivillig barnlöshet, och kom då på en grej. Alltså rent evolutionärt så är ju det dödsdömt. För att om man tänker sig att liksom ens, vad ska man säga, åsikter eller ens förhållningssätt till livet är någon slags summa av biologi och sociala faktorer, så är ju det här med att man inte vill ha barn är ju liksom inget vinnande koncept för evolutionen. Om du förstår vad jag menar. För att de som då tycker att det verkar inte så kul att skaffa barn, de skaffar ju inga barn, och då är det ju svårt för dem att föra det vidare, så att säga, den genen eller den liksom, vad det nu är man för vidare, så att säga.
Alltså jag tycker det är en jättespännande teori, och jag vill verkligen hålla med dig, för den enda invändningen är väl att man ärver väl inte sina åsikter. Alltså typ om ens föräldrar är kärnkraftsmotståndare, så är det inte som att man blir kärnkraftsmotståndare bara för
inte
det,
per se, men jag tror att det, nu har jag inte sett någon forskning.
Och jag menar, man kan ju ha föräldrar som har haft sjukt många barn och sen så tycker man att det verkar motbjudande, så att man inte vill ha barn själv.
Men det är väldigt ofta så att man på något vis ändå följer föräldrarnas fotspår på olika sätt liksom, och sen så med någon slags tillägg. Och just det här är ju en ganska fundamental grej, att man inte vill ha barn, så att säga. Och det kommer man ju aldrig kunna ärva av sina föräldrar.
Nej.
Det är ju ganska tragiskt.
Nej,
i och för sig.
Det är ju svårt att syna det, men absolut, det är ju inte något jättevinnande önskemål i livet att inte vilja ha barn.
Och om det här är någonting som man vill föra vidare, så enda sättet är ju då att skaffa barn, vilket ju går liksom emot hela principen. Så att man ska skaffa barn för att lära dem att inte skaffa barn. Det blir konstigt också.
Utan man skulle kunna skriva böcker också i och för sig.
Ja, det skulle man kunna göra, men det är lite som att it ends here. Alltså det blir liksom, ja, det här tar det stopp, men mer kan jag inte göra. Det är en sak som har slagit mig. En annan sak som har slagit mig i veckan. Vet du vad det är?
Nej, det är väldigt nyfiken.
Ja, men det förstår jag. Alltså att om man, du vet uttrycket mikropenis.
Mm. Det är ju, att det är ju inte bara ett uttryck sådär, utan det är ju ett medicinskt begrepp.
Ja, och det är alltså, väl
det
att den är...
Det finns ju en tydlig definition på det också.
Det ska ju vara, ja, jag vet inte exakt vad måtten är, men det är...
Jag tror det är under 5 cm erigerat tillstånd.
Ja. Alltså det är som att det är liksom en stor klitoris. Typ.
Är det det?
Nej, jag vet inte.
Men, nej, det, jag tror det är lite olika.
Men ibland kan man ju se vissa kvinnor har ju en jättestor klitoris. Ja, jag är ute på djupt vatten nu här, så jag ska inte fortsätta med, men det är i alla fall jag tänkt på med det här med mikropenis, att det man kan säga då om man tycker att det är jobbigt att ha mikropenis, det är ju att man kan säga så här: den är liten men strålande.
Det är liten liksom men strålande.
Det är liksom en ordvits då på att det är mikro, som är mikrovågsugn, du vet, strålning, men sen också att det är att det strålar ju om den, för att man kissar ju med den.
Jaha, fan, det var ju jävligt fyndigt.
Ja, så jag tänkte, alltså det är lite som en grej som jag tänkte jag kunde bjuda alla våra lyssnare på.
Det?
Hur jag kom på det?
Ja, alltså du satt och funderade lite, sen kom du på den ordvitsen och ja, så skrev du upp den.
Ja, och sen tänkte jag så här, att det här är ju pappapodden material och skrev ner det där, och sen så nu står det i mina anteckningar i pappapodden, ja. Då måste de ju upp, då måste de ut.
Ja. Det var ju en väldigt avancerad ordvits, verkligen.
Men grejen med ordvitsar är att de får ju inte vara för avancerade, för att man ska ju inte behöva tänka för mycket.
Nej, man ska inte behöva förklara.
Det var ju som den här ordvitsen.
Med strålningen var ju svårt, tycker jag, att förstå utan att få det förklarat.
Ja, precis. Men jag tänkte på den ordvitsen som var också i Springsnyggt Facebookgrupp med, för det finns ju en då som... det finns en löpare som ni pratar väldigt mycket om, som John har hand om, som heter Henrik... Bretander, vad heter han? Henrik
Bretander, ja.
Henrik Bretander. Han kallas för A6an, alltså, och det blir ju då A6 på engelska. Det har ju med audio att göra. Men då var det någon som lite fyndigt tyckte att han skulle bli sponsrad av A6. Och det tog också ett tag innan jag fattade A6, A6. Apropå ordvitsar.
Ja, nej, för mig tog det 3 sekunder. Men alltså, så länge man förstår det själv utan att någon förklarar det, då känner man sig ju smart och då blir det extra roligt. Det är väl enda kravet egentligen. Alltså, det får ta tid. Men avsändaren ska inte behöva förklara det.
Nej, så är det ju.
Du tyckte väl också att det var kul med A6-an, A6?
Ja, nej, jag förstod det.
Ja,
när jag kom på det, ja.
Så du kanske bara skulle gett mig lite mer tid till strålande. Så hade jag tyckt att det var mycket roligare.
Ja, men det är ju också svårt. Ja, i och för sig, rent timingmässigt så hade jag liksom... skulle ha låtit den sjunka in lite mer. Och så hade jag
kanske tagit den i slutet av podden. Facit.
Men det är ju därför jag inte står på en scen och försöker vara rolig. För att jag kanske inte har den där funny bones-grejen i mig.
Ja, men det har vi väl pratat jättemycket om att du har.
Jaså.
Ja.
Okej. Okay. Ja, då får jag väl stå på
scenen. Du är ju en funny bones-man. Ja, absolut. Herregud. Det skulle du verkligen göra. Det vet du väl.
Ja, bra.
Det har vi bestämt för länge sedan. Alltså, det är väl jättetydligt.
Men då tänk på... Alltså, när man just kom in
du har
på
alltid
det...
varit en rolig kille.
Ja, jo, men jag har ju tänkt det. Men nu, i och med det här misslyckandet, så kände jag att...
Men då, inte tänker du att bara för att den där ordvitsen inte höll hela vägen så...
Så känslig jag.
Det var känsligt. Ja. Fan vad hemskt. Ja. Alltså, då känns det som att jag borde verkligen gjort ett bättre jobb att ta hand om dig. Men också så här, fan vad skört det. Alltså,
ja.
Vad måste bli mycket, mycket bättre. Alltså, för det var ju jätteroligt. Alltså, att ha 2 ordfyndigheter i en och samma ordvits. Men också det var lite känsligt att behöva dra någon backstory om mikropenis och börja prata om klitoris. Alltså just där gjorde du kanske inte jättebra jobb, men jag tror på ordvitsen. Alltså.
Bra.
Faktiskt. Om du jobbar vidare lite bara.
Det är en annan grej som jag kommer på är att du som brukar vara...
Jag kommer på mycket nu. Fan vad kul. Alltså det är som att stand-up-podden.
Nej, men jag tänkte på...
prova lite skämt.
Du är ju i Hudiksvall en hel del. Och det är ju Hälsingland. Det är ganska nära Medelpaden då, får man ju säga.
Ja.
Och då har jag ju tänkt på att du och jag, det är otroligt långsökt ju, eftersom du är i Hälsingland. Men du och jag borde ju flytta till Sundsvall. Alltså inte Hudiksvall, utan Sundsvall då, i Medelpad. Mm. Och så borde vi starta en paddelhall som heter Medelpaddel.
Ja, det var bra.
Ja. Tror du att vi har några finansiärer med oss på det tåget?
Absolut, men det finns ju inget lättare än att få folk att finansiera eller lägga pengar på padden.
Jag har sett det nu, att till och med när man går in på Stadium så är det liksom här i Farsta, så direkt till höger när man kommer in så är det liksom en stor jävla pelare med liksom paddel-equipment på.
Ja, men dock så är det ju, alltså i Hudik så är det ju, det är ju faktiskt en överetablering där.
Är det? Det finns för mycket paddel här.
Ja, det har blivit för mycket.
Så att det blir liksom
alltså
svårt.
Det är ju till glädje för paddelspelarna, men jag känner ju de som har hallarna. Mm. Och de säger att det är lite för mycket nu.
Ja,
för det... att man ska kunna göra de där pengarna som man gjorde i början.
För jäkligt. Det är som Klondike, typ.
Alltså det är ju, fan nu blir det ju, vi pratade förra veckan om att man inte ska skryta. Så nu tänker jag inte leva som jag lär då, utan men, skryta.
Vänta, det var väl inte det vi kom fram till. Vi kommer fram till att man skulle skryta lite grann, för att de som inte skryter alls, de kanske framstår som lite mer sympatiska, men de får, eller är det här bara min slutsats som jag drog i efterhand? Alltså, de som inte skryter... jo, men vi pratade ju om Pärleros och sådär, att man ändå skulle lära sig lite av honom för att det går jävligt bra för honom.
Alltså, att nej, det man... sa vi inte.
Nej, det sa vi kanske inte, nej.
Nej, men däremot så tror jag man kan säga, om vi sammanfattar det nu, att så här, man ska känna av rummet. Alltså, om någon säger typ så här, det är så hemskt för att min kissstråle är jättesvag. Då ska man inte i det sammanhanget bara, fast jag är glad för att jag kan rita Mona Lisa med min kissstråle.
Just det.
Eller om någon säger, jag har gjort de här misslyckade föreläsningarna, och någon säger, jag hade exakt samma förutsättningar som du, men det var den bästa föreläsningen någonsin. Det handlar om att jag brinner så mycket.
Just det. Eller om,
någon säger att mitt barn, det sover aldrig på natten. Åh gud, stackars dig. Alltså, för mina barn, de har alltid sovit hela natten.
Eller min penis är under 5 cm.
Ja, just det.
Ja, då ska man inte.
Jag har en strålande mikropenis, och den andra bara, ja fast okej, din kanske är 4,95, men min är 2,5. Ja, då
någon slags inverterad.
Din kanske är en mikropenis, men min är en klitoris.
Nano, jag har en nanopenis.
Ja, precis. Mm. Man får ju känna av rummet helt enkelt. Mm. Men här är det ju ingen som har pratat nu om barn och sånt, så därför kan jag göra det. Utan att
det det är rätt forum också.
Ja, precis. Ja, men för att det var helt... Jag måste nästan dela med mig av det. Jag vabbar barn. Jag är så jävla rädd för att bli sjuk nu, för att jag har ganska så här hektiskt program både för jobb och träning, och jag känner att jag har någon liten skit i kroppen som inte bryter ut. Men barn är i alla fall sjuka och hemma, men inte dödsdåliga. Och jag skulle sticka ut och springa. Jag var borta 2 timmar, och när jag kom hem hade barnen gjort schackrutor.
Mm.
Alltså kakor. Alltså så här väldigt, väldigt komplicerade småkakor.
Just det.
Och sen, alltså, det var ju inte som att de hade kanske städat köket helt perfekt, men det var ändå så jävla imponerande. Om man tänker på vad det innebar. Alltså jag har ju vabbat så mycket, och hur jobbigt det kunde vara förut. När man hela tiden behövde tänka ut olika pysselprojekt. Att nu målar vi, och sen så äter vi lunch, och sen så måste vi bygga Lego, och sen så måste vi rulla en boll, alltså för att man skulle hålla barnen nöjda. Alltså att det känns ju lite grann som att man är ute på andra sidan då, man kan sticka och springa 2 timmar och dessutom bjudas på avancerade småkakor när man kommer hem.
Men där, det tycker jag, för jag kommer ihåg när vi pratade tidigare för länge sedan, eller inte så länge sedan, men alltså när Iris, eller om det var Rut, höll på med sina olika pysselprojekt med vatten, fotbad och allt vad det var, det var olika
alltså spader. Där är det ju fortfarande, ska jag säga. Det, till exempel just nu på övre handfatet så är det, jag trodde det var puder, men jag fick reda på att det var kakao över hela. Och det är för att Iris har någon sån här doftdispenser som släpper ut doft om man laddar den med olika grejer. Så hon hade velat stoppa kakao och kanel i den typ. Och därför så är det kakao i hela anfattet. Ah, så där är det fortfarande. Förlåt,
jag tror kakao kanske inte riktigt... Alltså det behöver nog värmas upp lite för att det ska bli den här doften. Men skitsamma. Manne, alltså då var ju jag så här... då var ju du och jag väldigt långt ifrån varandra på olika sätt, för att jag var ju mitt uppe väldigt i det här ADHD-träsket, att det var som jag beskrev.
Du bara njut av att det står grejer överallt.
För att jag tyckte ändå att det var så fan, det var ett liv. Jag hade bara en son som liksom satt och skrek inne på sitt rum och slog i bordet.
Ja,
och
men det kan jag förstå, att då känns det härligt med att någon slags initiativrikedom, och att det inte bara var i rummet. Ja,
ja, och det var liksom så här, försöka köra dem till skolan. Alltså det var ju sånt kaos. Jag berättade det förra veckan, att vi var på en sån här BUP-träff, eller vad heter det, BUP-möte med våran arbetsterapeut där, och att vi då gjorde en, man fick så här skatta.
Nej, det berättade du inte.
Vi berättade inte det i podden.
Nej.
Ja, men då fick man skatta olika saker. Alltså, och det gjorde vi i våras också. Det var så här, hur tycker ni att morgnarna är? Hur tycker ni att skolan är? Hur tycker ni att middagen är? Du vet sådär. Och då, det var så här, mellan 1 och 10. Och nu snittade vi 7,5.
Oj, alltså 1 är sämst och 10 är bäst. Eller?
Och i mars, då snittade vi 1,5.
Åh jävlar.
Så att det har blivit ganska mycket
bättre. Dels då att det har blivit bättre de facto. Och sen dels att er tolerans har ökat eller? Eller bara nej, jag tror att det har blivit en förbättring?
Svårt att säga vad som liksom är hönan och vad som är ägget här. Jag tror att, liksom, att vi ökat toleransen och vi tagit olika åtgärder gör ju att, man liksom, att det blir mer avslappnat. Men sen också är det ju att, jag vet inte vad som, men han är ju mycket mer med i familjen och det är mycket mysigare och roligare. Sen är ju han alltså en jävla knäppjök på många sätt. Men han är, nu är han mer en knäppjök som man liksom älskar, det gjorde jag ju förut också, men du förstår vad jag menar, förut var det ju, kändes ju 1,5 av 10 och var pappa, nu känns det ju mer 7,5 av 10. För att,
och det här var i mars, sa du?
Ja.
Så är det förra?
Ja.
Och var det som har blivit bättre då?
Jo, men till exempel att apropå det där med, jag kommer att tänka på det nu när du berättade det där med schackrutorna, för igår när han kom hem från skolan, vilket ju förut var, han kommer hem och så är det ett helvete och sen så går han in på sitt rum och så skriker han och slår i bordet. Nu kommer han hem och är så här, han är liksom speedad men han är ändå glad, men han är liksom lite, han är så här lite överallt, lite tjackig liksom, om du förstår vad jag menar, men han är ändå på, vid gott humör. Och så börjar han baka, då gjorde han en kladdkaka. För det är hans favorit. Och, det, och så liksom gör han där. Och då är det ju så här ett kaos i köket. Alltså det blir liksom, alltså det, du vet, alltså han hade sönder ett durkslag och det är liksom det, och han, och jag var och hämtade Jojo, han ringer mig på FaceTime för att typ så här, vågen funkar inte, han skulle väga smör, han måste ställa den på ett sätt. Men du vet, det är så här, men det är ändå liksom,
det känner jag igen.
Vad sa du?
Det känner jag igen.
Ja, jo, men då, det är liksom,
jag minns här, första gången som jag lämnade barnen lite längre, typ 40 minuter, för snart 4 år sedan. Då ringde Iris och sa att hon ville skära upp en vattenmelon med kniv.
Ja,
och jag bara, nej, aldrig i livet. Alltså hon var ju 7 år då.
Ja, det förstår jag.
För det är ju det farligaste man kan göra. Nej, hon, när jag kom hem hade hon skurit vattenmelon med kniv. Och det gick ju bra. Men det var lite kaosigt hemma och det hade kunnat gå illa.
Ja. Det är ett stickspår. Det är också en grej med vad man ska... För jag läste Fredrik Strages krönika idag om att hans dotter ville se skräckfilm, om det var Halloween eller någonting.
Ja, alla, det här är ju väldigt aktuellt, för alla barn ser ju Squid Game nu.
Ja, exakt.
Som är väldigt läskig.
Ja. Och då hörde hon av sig för att den här mamman till den här tjejen som hon var hos ville att hon skulle fråga sin pappa om hon fick se den. Alltså jag antar då att hennes dotter skulle få se den. Och då så började, då hade han någon sån här, Fredrik Strage, du vet, populärkulturellt orakel, att ja, om vi ser originalfilmen från 1978 tillsammans så kan du få se den här. Så. Och så berättade han om att när han såg originalet, då var han ett år yngre än hans dotter, som nu är 12, hon är väl 09 som mannen tror jag. Men det gjorde de ju smyg, utan föräldrarnas vetskap, och trodde typ, eftersom det var så mycket videovåldsdebatt då, så trodde de ju att de skulle bli typ höga eller någonting, för att det var liksom, det är så farligt så att det liksom är, man kan bli galen av att titta på det ungefär. Men det, skillnaden är ju då att, och det är väl bra, tänker jag, för våra barn frågar ju, alltså så är ju mamma också, och jag tänker att Iris verkar ju vara så också med det här med melonen, att det liksom är att de frågar oss, får jag göra det här? Så kan ju mannen vara också. Att det liksom är, och sen så är ju så här, jag kan ju inte säga ja. Alltså, men hade du inte frågat och bara gjort det, så hade det varit så här, ja, vad ska jag liksom, om jag hade ställt sig inför fullbordat faktum. Eller det är inte
det var för en fråga, det där med melonen var nog, alltså ibland så är det nog så här att det är bra att få ett ja, för att då, alltså det är som en typ försäkring. Att om man skadar sig, om man blir väldigt rädd och ledsen, om det blir kaos i köket, så är det inte ens eget fel.
Just det. Då är det liksom på
men ibland så gör man det i alla fall då, som med melonen, så vad synd. Det hade ju varit härligast att skära melonen om pappa hade sagt ja. Nu får jag skära melonen när han sa nej.
Ja.
Istället.
Men jag tror att det här är ett alltså att det är någonting som vi som är lite mer närvarande föräldrar säga lite och slår både dig och mig för bröstet. Alltså det är någonting vi får ta, att det liksom blir att det inte görs lika mycket grejer bakom ryggen. Alltså, och på gott och ont ju. För att vissa grejer kanske man skulle vilja ibland gjordes bakom ryggen för att man tycker att det där kan vi sköta lite snyggare. Men det var ett stickspår.
Ja, men faktiskt med kakorna faktiskt så idag, alltså det var inte kaos i köket, det var det inte, men det var väl att det var inte var så.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Särskilt undanplockat, men jag var så jävla imponerad av just liksom verkshöjden på schackrutorna så att jag sa direkt att jag städar upp efter det.
Ja, det var ju gulligt. Faktiskt. Alltså det här var ju kaos, men också men jag såg ju att han var helt utbränd, att det är så här, jag kan inte kräva av honom att han ska plocka undan det här, även fast jag var inte helt nöjd med det. Jag var ju ändå så här, men
muttrade du lite?
Jag muttrade lite. Men samtidigt smakade på den och den var ju väldigt god liksom. Men jag vill inte heller säga, för att jag menar, det här är ju ett problem nu. Jag känner ju det när man har levlat upp som förälder och liksom inte är 1,5 längre, när man är 7,5, då är det ju nya problem som uppstår. Till exempel att jag har ju aldrig varit så förtjust i kladdkaka just. Jag gillar ju lite torrare chokladkakor. Alltså min mamma gör ju en som är skitgod, som är också inte så himla söt och inte så kladdig, utan den är lite torrare och sen så finns det liksom en sälta i den som jag tycker är otroligt god. Den gjorde alltid min mamma när jag var liten.
Men det där skulle man kan väl bara ha lite salt i kladdkakan, eller?
Jo. Ja, det kan man väl ha, men jag kan ju inte kräva. Alltså det är det jag menar, när man har levlat upp och blivit en 7,5 på föräldrar.
Alltså du tyckte helt enkelt inte att den var så god?
Nej, precis. Och då kan man ju så här, alltså nästa grej är ju så här, om jag ska komma upp till en 9, om han ska få en 9, 9,5, då ska jag ju inte göra en liksom för söt kladdkaka, utan då måste han ju göra en god kladdkaka som är lite mer sofistikerad.
Nej, men precis. Jag är väl där att alltså de gör väl en del pysselprojekt som också ger kaos hemma, som jag tycker då är sexa, och då stör jag mig på stökigheten. Men idag var det var inte helt perfekt fyrkantiga, men själva schackmönstret var riktigt bra. Alltså det var bättre nästan än vad jag själv skulle kunna göra, så det var nog en nia. Alltså ja.
Men är det också,
i smak och utseende och allt, och då kan man ju bjuda på stöket och städning och sådär.
En annan grej som är, när man tidigare försökte få honom att göra läxorna, när det bara var liksom, alltså ångest. Nu när vi satt och gjorde franska läxan häromdagen, då liksom satt han och ritade djurs bakdelar. Istället för att liksom skrika och gråta och vara förbannad, så liksom koncentrerade sig inte, för att han hade fått för sig att han skulle rita liksom elefanter och lejon bakifrån. Det är ju liksom, alltså jag blir ju lika, alltså på något sätt så blir jag ju glad för att han gör ju någonting kul. Han sitter inte och skriker och gråter och det är inte kaos. Men det är samtidigt så här, det är ett ny problem, för att det är så här, kan du sluta rita? Alltså det känns som en konstig grej. Så här, kan du lägga ner pennan? Sluta med det där kreativa fantasigrejen som du gör nu. Vi ska plugga verbet att ha. Hur man böjer det. Det är också en
men jag hade berättat det för dig för ett halvår, ett år sedan.
Men då hade jag ju lagt jobbigt på
att lite, typ. Ja, precis.
Stängt av.
Ja, men vad skönt att vi är på liksom samma sida då, att du kan förstå att det är jobbigt att det är kakao i hela handfatet. Idag var en lysrörsknapp i det badrummet också som satt lös, så det kom en tekniker och fixade det idag. Och då var det pinsamt, för jag visste inte att vi hade kakao i hela badrummet.
Men du sa väl det är brunt, det är heroin?
Ja, precis. Det var dålig kvalitet på det heroinet, så det är därför det är så brunt. Vi köpte den.
Nu har ju den här ovädret som du pratade om, din lilla glasbubbla, kommit hit.
Ja, kul.
Ja, eller, jag vet inte, är det kul? Det var ju skönt att jag slapp det när jag var ute och sprang.
Och du också.
Verkligen.
Okej, okay, nu har du skrytit. Ska jag nu ta mina grejer med att se barnen, se saker med barnens ögon? Vad säger du?
Ja, verkligen. Det vill jag höra.
Mm. Don't get your hopes up. Alltså jag tänker...
Jo, men jag har massa grejer som jag tänker på det där.
Jo, men jag kommer tänka på det. För jag var på Gröna Lund häromdagen. Med, det var, de hade sån här pressvisning Halloween. De har ju sån här Halloween-satsning. Att de bygger om Gröna Lund och gör det till liksom lite mer ett skräckställe. Alltså det är mycket pumpor och det är olika monster som går runt. Det är alltid lika roligt med de här... de här skådespelarna som spelar de här monstren som går runt på Gröna Lund. För att det måste ju vara väldigt skönt. Det var en ensam man som gick runt och det är så här, är han en skådespelare eller är han sjuk i huvudet? Han gick runt med en lie och så här, ja, skrek. Du vet, så här som psyksjuka kan göra när de går runt på tunnelbanestationer med machetes och typ dödar folk. Eller vi springer runt med en pilbåge i Norge och skjuter folk. Skrek och typ så här slog nästan sönder en papperskorg. Jävligt obehaglig var han. Men sen så har de ju också, vilket ju är, jag vet inte om man la märke till det när man var liten eller om det är en samhällsförändring, tänker inte ge mig in i den diskussionen, men de har också vakter med sig för att man förstår att de, när det liksom hela stället fylls med ungdomar, så får de det liksom. Jag minns ju det när jag jobbade på kollo, när man hade såna här, det var ju tradition att man alltid väckte dem typ näst sista natten, eller någon natt väckte man dem och sen så fick de gå ut på en spökrunda i skogen, och sen så hade vissa ledare då klätt ut sig och skrämde dem på olika ställen. Och då var det ju, speciellt de här barnen som vi hade var ju, kom ju från ganska trasiga förhållanden, för att det var därför de var på det här kollot. En del av dem var, hade ju liksom ganska svårt med så här känslor, kontroll och annat sådär, så att de blev helt galna och skulle ju spöa de här monstren, alltså hittade olika tillhyggen och sådär, för att de kunde liksom inte riktigt kontrollera sin rädsla. Och då tänker jag hur det är när man går runt i typ så här spökhuset där eller någonting, och ja, fy fan.
Ja, men det där är ju, börjar ju tidigt. Jag var för några år sedan med Rut på Tittuteatern på Lundagatan, du vet, där du jobbade förut.
Jag jobbade inte på Tittuteatern, men jag jobbade på produktionsbolag som låg på Lundagatan.
Exakt.
Däremot har jag haft väldigt, nästan som erotisk upplevelse på Tittuteatern. Jag var där i egenskap av teaternrecensent. Alltså, så jag var inte där med något barn, utan jag var där och såg en föreställning liksom för att jag skulle skriva om den. Jag var 23-24 och de kvinnliga skådespelarna som
var skulle där, var skulle du skriva någonstans om Tittuteatern?
Jag hade ju en teatertidning under något år där som heter Nya Scen, tidningen, där vi recenserade. Vi skulle ju göra ett fanzin om teater. Vi skulle upptäcka typ underground Stockholms teater. Men vi la ner när vi märkte att det fanns inte så mycket, och det som fanns uppmärksammades ofta i den stora tidningen.
Ja, precis. Svårt att fylla en hel tidning med underground teaterna i Stockholm.
Det var en gång som jag skrev en... liksom, det var ju så konstigt, för vissa av de här amatörteatergrupperna, de var ju liksom helt ovana vid recensionsgrejen. Men du vet, man gick och såg en teaterföreställning av några som hade gjort någon Strindbergs variant då på någon liten sån här ormteatern eller någonting, eller ja, något sån här, och så skrev man en hyfsat hyllande recension, och då blev jag konfronterad av teatergruppen, för de trodde att jag drev med dem när jag tyckte att det var bra. Det var en otroligt absurd upplevelse. Men det var inte det jag skulle säga. Då var jag i alla fall på titt ut, och sen så var det en liten sån här, jag kommer inte ihåg vad det var för föreställning, men det är ju ofta väldigt drömskt där ju. Alltså det händer ju någonting, du vet, att man, och den här gången fick man gå och lägga sig i en stor säng, och så fick man en hatt, och så fick man en kopp te, och sen så blev man liksom omhändertagen av, alltså, och de hade ju såna hembeträdesdräkter. Och jag var, det var ganska, alltså, ja, ganska mycket liv hos mig såklart, men det var lite speciellt. Jag var inte där med något barn, och jag var där i som vuxen, och det var som att de behandlade mig på lite speciellt sätt. Alltså det blev nästan, det blev i alla fall i min då hjärna, blev det nästan som lite erotiskt. För att de tog hand om mig så mycket, de här sjuksköterskor eller hembiträdesklädda.
Men det skrev du inte i recensionen?
Jag tror inte att det skulle...
Att man får en härlig erotisk behandling på Tituteatern.
Ja, men det var så otroligt mysigt. Och det här leder mig ju in i det här med...
Ja, men det jag skulle säga här, du ska inte leda dig någonstans. Nej, jag har på berättningen om Tituteatern. Och det är att, att man märker ju att det blir väldigt lätt redan där då med liksom fyraåringar som går på teater, så blir det väldigt lätt upploppsstämning och ganska aggressivt. Att det börjar med att man ska liksom, man vill ju engagera barnen i teatern, men de blir för engagerade och börjar skrika på liksom skådespelaren som ska spela den onda karaktären och sånt där, och barnen nästan stormar scenen, och när man liksom har öppnat den där dammluckan, märkte jag, så blir det liksom jobbigt att det är aggressiva fyraåringar som vill storma scenen och typ slita teater eller masker av folk och slåss och sånt där blir det ju. Och sen blir de äldre och går på Gröna Lund och zombies får det hårt och jobbigt.
Ja, ja, gud.
Och jag såg ju... att din yngsta son, såg jag på någon instastory, drogs med det där och stod och skrek och skällde på sådana här stackars zombies och sånt.
Ja, ja, det gjorde han verkligen. Mm. Jag tror inte att vakterna är där för just sexåringarna dock, vill jag ändå.
Nej, det är inte lika farligt som de äldre. Det påminner mig om alltså, när man attras med mig, när jag gick på Huddinge hockeymatcher och vi spelade mot Södertälje och man sjöng klockan går, Håkan tappar hår.
Just det, om Håkan Södergren.
Håkan Södergren hade ju den här sjukdomen så att han inte hade något hår, och min pappa var så här helt chockad över att jag kunde skrika någonting så hemskt.
Fast du var inte du som kom på det, du sjöng väl med?
Nej, ja, men det var ändå jag drogs med.
Ja. Men blev han chockad?
Man dras med.
Att du, hur kan du dras
med? Han blev chockad och sorgsen och lite äcklad, tror jag.
Jag har närt en viljelös nazist.
Ja, barm. Men verkligen. Mm. Ja.
Det var som ett test. Han ville testa dig hur du var i liksom,
ja, exakt.
Grupp...
Nazistson.
Ja. När det är socialt tryck.
Men jag blev väldigt skamsen också. Det är ju ingenting man kan liksom hålla på och sjunga till någon stackars man som är... har en sjukdom som gör att han tappar allt hår.
Jag skrek ju att HIV spreds från Thomas Ravelli och att han köper horor i Polen.
Okej, okay, ja. Ja, kul med sport.
Eller hur? Det var skönt. Men det jag skulle säga nu i alla fall om det här Gröna Lund-besöket då var att det är någonting med, i början när man får barn, då är det så härligt att se saker med barnens ögon.
Verkligen.
Att man liksom får gå på Skansen igen. Alltså det blir som att så här, man har haft en period sen typ, man kanske var där någon gång på gymnasiet och sen så kanske man var där någon gång lite ironiskt i 20-årsåldern. Och sen så nu får man vara där och liksom uppleva allting som man upplevde när man var barn.
Ja, men allting är ju även liksom lekplatser. Man har levt ett liv mellan att man är 7 år och 30 år, alltså det är 23 års tid, så har man liksom sett att det finns lekplatser överallt, men man har inte utnyttjat dem. Om man hade liksom gungat och hoppat, så ja, kanske att man gjorde det lite grann i nian också, när man hängde runt så här. Men att om man som 24-årig barnlös man hoppar så högt man kan för gungorna, så är det ju alltså nästan så att polisen kommer. Så att det är mycket man får tillgång till där.
Ja, verkligen. Och det,
när man får barn.
Och åka pulka, gå på Tekniska museet.
Men var inte pappapoddens första år liksom en orgie i alla de här sakerna? Dels var det ju såklart att man intalade sig själv att vissa saker var roliga, till exempel att titta på vissa så här matiné-bioföreställningar för små barn. Sen förstod man att oj, jag led av falskt medvetande, det var inte så kul egentligen.
Ja,
men mycket var ju att man upptäckte olika saker som Kolmården och Andys Lekland och sånt som man inte hade fått göra liksom.
Nej, just det. Och, så, och den här listan kan göras lång på alla de där sakerna som man gjorde när man var liten, som man sen fick anledning att göra igen. Men nu kan jag känna att det liksom, nyhetens behag lite grann lagt sig och att i takt, det är väl tudelat egentligen. Dels så är det väl kanske att det inte är lika roligt för mig att längre se saker med barnens ögon på samma sätt. Alltså så här, jungfrusilen är silad och det krävs liksom starkare skit. Alltså typ som att man, nästa grej som jag känner skulle vara rolig, det är typ så här, åka till New York och uppleva det med barnens ögon. Eller någonting sånt. Att det liksom
röka
är...
gräs med barnen.
Med barnens ögon.
Ja, eller du vet, ha sex alltså.
Ja, med barnens
inte
ögon.
Med barnen då, men liksom alltså, typ dela upp att de kanske har någon flickvän med och att du sitter bredvid och bara, det, jag har också upplevt det där, gud vad kul.
Ja, att man, just det.
Nej,
man...
jag kände när jag sa det, den var konstig.
Ja, den var konstig. Jag fick någon idag.
Första fyllan.
Ja, precis. Exakt. Första fyllan med barnens ögon, ja. Ja, ja, men det är mycket, mycket man ska uppleva som ju känns... Skitsamma. Det som jag tänkte på då var att... Och sen så är det dels då att man kanske har blivit lite mätt på att uppleva saker med barnens ögon. Men också att det är så här, att barnens ögon har ju också blivit lite mätta. Alltså det är ju,
ja, men verkligen.
Ja.
Och, alltså, det som är spännande tycker jag är att de inte bara mätta, utan barnens ögon är också nostalgiska. Alltså barnen, mina barn vill uppleva saker med barns ögon. Ett exempel på det, alltså vi är lika nostalgiska alla tre. Det här att vi har åkt till Hudik på novemberlovet, vi började med det för typ 4 år sedan. Och vi har haft liksom att vi går till Mullemäck-museet där man kan hålla på och pyssla och sådär.
Ja.
Och det var så jävla kul för 4 och 3 år sedan. Och kanske, ja men ganska länge, men när vi var där förra året så märkte jag att så här, barnen tycker att det här är så tråkigt. Alltså de tycker inte alls att det är kul längre. De tror att de ska tycka det är hur kul som helst.
Ja, men ni har varit där. Ni var där förra året och då var det liksom inget.
Ja, och det liksom magin är helt borta. Men vi har varit där flera gånger och magin har varit borta, men vi alla tre är så pass nostalgiska så vi tror ändå att om vi går dit så kommer vi få uppleva det igen, så att vi fortsätter ändå att gå dit. Så att de skulle ju behöva liksom gå dit med någon lillkusin, eller de skulle behöva få egna barn eller så, för man märker att redan nu så längtar ju de efter att se Mullemäck genom barnens ögon igen.
Men det kan ju om du är med där när de liksom ligger första gången och sådär, så kan ju du också få se det med deras ögon, men sen kan du också vara med på förlossningen och se den genom sina barns ögon.
Just det. Jag kan se mycket. Det är faktiskt en grej som jag har börjat göra som funkar mycket bättre än Mullemäck. Alltså som är bland det bästa vi har gjort i vår familj på länge, det är att vi tittar på Solsidan från början.
Oj.
Och det är så många avsnitt, så att vi har ju, vi säger alltid att eftermiddagen varje dag ska vi kolla på 2 avsnitt.
Mm. Tjenare mannen!
Ja, exakt. Mm. Men vi tittar alltid på 3 avsnitt och sen så bingear vi på helgen. Och det är, alltså det är ju, Solsidan är ju jävligt roligt alltså.
Ja.
Jag vet, du är alltid kritisk mot allting som inte är liksom amerikanskt, som är tillräckligt långt borta.
Nej, men jag har inte sett Solsidan.
Ja, men det är jättekul.
Bonusfamiljen ska vara bra också.
Ja, det har vi också sett. Mm. Men det såg ju Iris för flera år sedan. Men Solsidan är kul för att det är så många avsnitt, så att alltså det är någonting som alla i familjen tycker typ är lika roligt. Alltså det finns ingen så här i familjen som det är roligare eller tråkigare för, utan vi tycker lika mycket om det allihop. Det är skitkul att ha något sånt.
Ja, men det är kul. Men vad har det med, alltså det ser du med barnens ögon, eller ser du tillsammans med barnen?
Nej, snarare kanske att vi men så är det väl lite grann, för att sorry, jag såg ju det där, alltså det är ju så jävla gammalt Solsidan, det kom ju för 11 år sedan, det är ju lika gammalt som Iris, och därför blir det speciellt att se det med barnens ögon på något vis. Vi såg ju det för länge sedan då, men också att, eller kanske att, eller grejen att vi har samma ögon allihopa.
Ja, men det var det jag tänkte, att det
inte är någon som ser med någon annans ögon längre, utan nu har vi för första gången gemensamma ögon.
Ja.
Alla i familjen har likadana glasögon på sig.
Ja, vad häftigt att få se det.
Så att vi delar någonting på riktigt.
Det måste ju vara coolt att se det genom sina barns ögon, att man ser saker med gemensamma ögon.
Precis.
Ja. Nej, men det som är min rädsla i det här, det är ju att vissa saker, till exempel Gröna Lund, som ju fortfarande för mig, det sitter ju rätt hårt liksom i mig, det här att Gröna Lund är kul. Alltså det sätter igång någonting i mig. Vi ska till Gröna Lund. Men så pratade jag med en desillusionerad taxichaufför idag. För jag var med i Nyhetsmorgon i morse, och han pratade om att så här, vi kommer ju alltid in på barn och sådär, när man, ja, jag vet inte, det är lätt, alla har barn typ, förutom de ofrivilligt, eller de frivilligt barnlösa, men de dör ju ut, som vi redan konstaterat. Och då så sa han att liksom, jag älskar att vara med barnen, men Gröna Lund, det gör jag inte. Alltså typ, det får liksom, jag betalar gärna någon annan att gå med dem till Grönan. Och då tänker jag så här, det säger någonting om en människa när man har kommit så dit här att man tycker att det är tråkigt att gå till ett nöjesfält.
Ja, alltså, det är liksom, sorgligt.
Man vill ju inte hamna i att man känner att fan, vi måste åka till Gröna Lund. Att det liksom är...
att det är någonting tråkigt. Men jag kan känna att det finns liksom nu när jag var där i onsdags. Nu ska man ju säga att Gröna Lund off-season, det är ju lite, det är ju uppförsbacke för dem. Alltså det är ju, eftersom det är så otroligt förknippat med sommar och ledighet och liksom.
Men hel... kan man åka alla attraktioner? Allting öppet?
Jag vet inte hur det är liksom när det är en vanlig, nu var jag på den här pressvisningen så var det bara typ 4-5 attraktioner öppna. Så att det gjorde ju också, bidrog ju också till den lite ödsliga stämningen, plus att det var en pressvisning, så det var ju ganska tomt.
Och det är ju trevligt att du ringer köer och så.
Jo, det är trevligt, men det blev också, du vet, och så började det liksom mörkna. Alltså du vet, när det är såhär, det blev lite märkligt. Så att jag vet inte om jag är färgad av det, men jag kände liksom inte den här otroliga lustupplevelsen som jag brukar ändå känna när vi är på Gröna Lund, även om jag brukar bli illamående och sådär. Och jag kände inte alls samma. Det var inte lika roligt att åka. Vi åkte den här Monster som ju är liksom deras värsta just nu. Jag gick inte igång riktigt. Och då blev jag orolig. Nej. Att det är att den här...
Ja, men du, man måste hitta nya grejer, för det är nog exakt som du säger. Alltså när jag åkte kärlekstunneln med barnen, det var ju första gången som jag åkte kärlekstunneln sedan jag var 6 år. Ja, eller jag åkte den väl ironiskt när jag var 15, men alltså jag fick uppleva det på samma sätt som när jag var 6 år liksom. Mm. Och det, är så, det kan man ju inte göra hur många gånger som helst. Nu åker ju de den ironiskt liksom. Alltså det går ju inte, utan då måste man hitta andra saker. Och då är det väl så här, ja men typ alltså, det är klart att det inte är att röka gräs eller ta en fylla, men däremot så kanske det är så här att åka till Montpellier och upptäcka Triumf, eller vet du det, Bofils båge där, som ser likadan ut som den i Stockholm, och spela djembetrumma. Alltså det kanske är, det blir väl nästa steg då.
Jo, men det som jag, det är ju en sak, men jag är orolig bara att det liksom, att man ska bli sådana taxichauffören som ju verkade inte vara i kontakt med sitt barndoms Gröna Lund. Alltså utan det, för honom hade det blivit något sådana tråkigt som man måste göra med barnen. Alltså jag vill ju ha kvar.
Men du kanske får sluta gå dit nu då.
Ja, men det är det jag undrar. När ska man, det är lite samma sak med bio. Du berörde ju det lite grann där med alla de här trötta matinéföreställningarna man har sett på bio, när man liksom, det här anslaget, man går till biosalongen, man känner det här lite förväntansfulla i foajén, man köper popcorn, läsk, man går in och sätter sig, det blir liksom mörknar, liksom sår eller tystnar, och så här, duken går upp, och sen så är det liksom, börjar någonting som är jävligt tråkigt, om man sitter och bara, kan jag få gå härifrån snart? Jag menar, det vill man ju inte heller.
Jag har aldrig känt så med bio, jag har alltid tyckt att det är härligt.
Ja, men jag sa ju att det var härligt, men sen så kan det ju bli en föreställning som är, alltså en film som man tycker är långtråkig, som det var när man såg de här första med barnen. Sen kan jag tycka att en del filmer som jag ser med barnen är ju inte alltid jätteroliga, och jag sitter liksom och tycker att det är ganska tråkigt, och då vill jag ju inte heller förstöra min, den här reflexen, alltså att det börjar vattnas någonstans och tycker att det är jävligt härligt att gå på bio, genom att jag ser för många sämre föreställningar tillsammans med mina barn, om du förstår vad jag menar.
Jag fattar. Nej, alltså du får hitta vad som är, för alltså vissa saker får man ge upp. Jag känner ju, för första gången nu så köpte jag inte årskort i Kolmården. Det var ju lite sorgligt att inte göra det, men jag kände senast vi var där att det håller inte riktigt för det i vår familj längre att gå dit så mycket som det gjorde förut.
Nej, just det. Ja, men ni var ju där otroligt mycket.
Ja, men man får vara lite adaptiv då, och då får man ju hitta de nya grejerna.
Vad håller det för
nu, vår familj är i Solsidan?
Hur många besök per år håller Kolmården för?
2.
Men det är fortfarande så att det som du beskriver, det som du beskriver är ju så här, hitta saker att göra med barnen. Du tänker ju, jag tänker ju rent själviskt, egoistiskt, att jag inte vill förstöra vad bio betyder för mig.
Jag tycker nog att allting som de tycker är jävligt kul, tycker jag är jävligt kul.
Ja, det är ju, det är fint.
Alltså det räcker ju, jag tyckte ju inte att, alltså Mullemäck-museet, att man sitter och att det finns, det som är grejen där, att det finns liksom alla pysselmaterial och en snickarbod. Sånt tycker inte jag så jättekul, men det var ju kul för att barnen tyckte att det var så jävla kul, så att då blev det ju sjukt kul för mig också.
Jo, men det är ju, Mullemäck är väl ingenting som du har någon jätterelation till sen du var barn, eller?
Alltså, nej, det har jag inte, men samma sak, alltså så länge, alltså anledningen till att det var mindre kul med Kolmården senast, det var att barnen inte tyckte att det var lika kul. Så att jag tror nog att det är nog det som är det viktigaste. Tyckte barnen att det var lika kul nu på Gröna Lund?
Både också skulle jag säga, men det tror jag mycket hade att göra med det här att det var höst och inte var så mycket öppet och inte var där så länge. Men Jojo blev jättebesviken när vi skulle gå... Ursäkta mig. Förlåt, jag satt i halsen. Jojo blev jättebesviken när vi skulle
gå hem efter bara typ 2,5 timmar eller någonting. För att han är ju också van vid att Gröna Lund, då slår man upp ett tält och sen så slår man läger och så är man där liksom ganska länge. Så vi har ett problem här som är att hur ska man göra för att uppleva saker med barns ögon? Då måste man ju liksom, som precis med
som med sina egna barnögon, det har du ju redan gjort. Alltså, ja. Då får du skaffa barnbarn eller nya barn, du måste ta en paus. Alltså, det kan du inte göra igen. Du gjorde det först med lilla syster Kanin på bio och spöket Laban. Sen så funkar inte det längre. Du gick upp till lite mer avancerade filmer. Och sen så började du gå på Anders Lekland. Funkar ett tag, går absolut inte längre. Sen så Gröna Lund. Wow, kan man göra det nu? Åh, kärlekstunneln. Så man måste bara gå vidare.
Ja, det är väl det som är grejen. Alltså det är som ett narkotikamissbruk helt enkelt. Man måste...
Och då får du hitta vad var det magiska att göra. Alltså problemet är ju att... När man var lite äldre barn, då var de här magiska saker som man inte delade med sina föräldrar. Alltså kommer ju du inte få vara med på dem.
Nej.
Så därför kommer du inte få uppleva dem igen med dina barn. Vad var magiskt för dig att göra när du var, säg, 13?
Dricka folköl.
Ja, precis. Och det var ju inte att dricka folköl med din pappa då.
Nej.
Nej.
Det var att hålla mig så långt borta från pappa som möjligt och dricka folköl.
Nej, så det är slut. Och mycket är ju positivt med att barnen blir äldre och sådär, men det där är en väldigt tråkig grej, att dörrarna...
Men alkoholen kan
stängs.
Vi ha gemensamt. Det kan vi ha gemensamt, eftersom jag gillar ju alkohol också. Så att jag menar, jag kan ju dricka min dry martini motsvarande på min kant, och sen så kan ju barnen dricka sin folköl på sin kant. Och så,
just det.
Ja, att man liksom, så kan man göra också. Men det var den ena grejen, alltså det här med barnens ögon. Men sen så har vi också det här, det som du mer var inne på, där hittar det här gemensamma, det gemensamma ögat, som ju i ert fall då är solsidan. Och det är ju, men det är ju liksom nästan en annan diskussion som jag tycker är nog så viktig. Men man måste skilja på de här två, tycker jag. Se saker med barnens ögon och se saker liksom, för att Mulle Meck, som du sa, det var kul för att barnen tyckte det var kul. Solsidan är kul oavhängigt barnen. Det är ju bara mysigt att ni gör det tillsammans också.
Men det är ju liksom dopat. För exakt. Att jag skulle aldrig komma på tanken att se det från början om det inte var för barnen. För jag tror initiativet kom från dem. Och att jag tycker den håller för det, men det skulle bara liksom inte hända. Så att så det är lite dopat. Så att fler saker än annars blir ju jävligt, jävligt roliga att göra. Och det är väl kanske på samma sätt som man tyckte då, att lilla syster Kanin var svinbra.
Ja, kanske. Ja, det är möjligt. Men jag vet inte, du sa ju precis att du hade tittat på Solsidan tidigare, så att även om du inte skulle se om det, så är det ändå någonting. Du kollar på
absolut.
Lilla syster Kanin.
Ja, jag tycker den är bra. Nej.
Med Sara innan barnen.
Nej, det gjorde jag inte.
Nej. Men så där har vi ju där har vi någonting, en läxa som vi kan ta med oss.
Ja, men hittar gemensamma i era familjer att göra.
Ja, så är det.
Som alla tycker är jättekul.
Så att man kommer upp på så högt som 7,5 på nöjdhetsskalan. Alltså jag säger inte att ni behöver inte ha det som mål. Alla ni
nej,
där
det
som kämpar.
Svårt.
Men jag kan säga att
fan,
det är ändå...
jag har aldrig gjort en sån skattning. Vågar man göra det?
Ja, jävligt, jävligt skönt att vara uppe på 7,5 kan jag säga.
Det
blåser här uppe, men det är härligt.
Mm. Ja, men det är otrolig utveckling från 1,5 till 7,5. Mm. Det är nästan overkligt.
Ja, det är faktiskt overkligt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kul, Manne, att få språkas vid med dig så här i offentligheten.
Och ja, verkligen detsamma.
Nästa vecka kör vi igen, tycker jag.
Ja, det gör vi verkligen. Och då hänger ni med. Tack för idag.
Hej på er.
Hej.